Åke Svanstedt, vi ska göra en ljudtest. Vad tycker du om kaffet i USA?
Ja, kaffet är bra, men de som gör kaffet är inte så bra.
Varför då?
De lägger på för lite.
Hur svagt?
Det blir svagt, ja. Det är inget fel på kaffet. Alla tror att Gevalia är bäst i världen, men de har bra kaffe i Amerika också, bara att man kokar på rätt sätt.
Men när man köper kaffe ute då?
Ja, på hotellerna är det svag kaffe, men går man på vanligt ställe, ja, som till exempel alla travbanor, de har bra kaffe.
Jag brukar tycka att kaffet är för varmt här.
Ja, men det har de bestämmelse på. De måste ha viss grader på kaffet, annars så får de böter.
Hur vill du ha ditt kaffe?
Ja, jag tycker hur jag vill ha det.
Ja, svart, vitt?
Nej, normalt.
Kaffe, grädde, socker?
Ja, men här har jag börjat dricka med mjölk. Det har jag aldrig gjort förut, men det är för att det är så het. Och jag har inte tid att sitta en halvtimme och vänta på att det ska bli kallt.
Det låter bra. Åke Svanstedt har sedan början av 90-talet tillhört elitskiktet bland svenska tränare och kuskar och har numera även visat att han kan konkurrera med de allra främsta i Nordamerika. Gidde och Torvald Palema, Zogin, Resolve och den absolute världsrekordhållaren Sebastian K är bara några av de stjärnhästar som förknippas med Åke Svanstedt, som kunnat räkna in flera segrar i bland annat Elitloppet, Svenskt Travkriterium och Derby, Olympiatravet, Åby Stora Pris, Hugo Åbergs Memorial, Sundsvall Open Trot och otaliga andra svenska och internationella storlopp som VM-loppet, Oslo Grand Prix, Copenhagen Cup och Grand Criterium de Vitesse. I Sverige har han utsett till årets tränare och kusk vid flera tillfällen och 2017 valdes Åke Svanstedt in i Nordiska Travmuseets Hall of Fame.
Åke Svanstedt kommer från en kväll i Pocono Downs hemma vid 1:30 i natt, upp och kört fort 6:00 på morgonen. Hur känns det?
Ja, jag är nog kanske lite för gammal för att sova 3,5 timme. Men det är ju högsäsong nu och då får man stå ut med det. Så det går ju lite lättare när man vinner lopp också.
Pocono Downs, det är en bana som du gillar. Varför då?
Det är en jättefin bana för hästarna. Den är en av världens bästa banor tycker jag. Underlag och allting. Och det är ju... Den har ju världsrekord för travar också.
Vem är det som har det?
Ja, Sebastian Kåre.
Berätta om den där kvällen. Den magiska kvällen i Pocono Downs.
Ja, det var helt otroligt egentligen. Han hade ju tävlat på Meadowlands då innan och gått 50 tider då, varje gång åkandes. Så jag tyckte ju att någon dag som, om hästen känns bra så måste jag prova att köra på och se om man kan gå världsrekord. Och den där dagen så hade det regnat. Ja, hela dagen nästan och så på eftermiddagen och kvällen blev det soligt och fint. Så banan var helt perfekt och det var bra fuktighet i luften och fin luft. Och det var kanske 28-30 grader på kvällen. Så det var ju perfekta förhållanden. Och hästen värmde jättebra och kändes kanonfin så då tänkte jag att nu ska jag prova.
Ta oss igenom loppet eller?
Ja, fick ju köra hårt ifrån start för att komma om. Modern Family och några fler där. Arch Angel var ju. Men sen fick jag ta ett lite lugnt och, men då började kusken bakom Arch Angel och skrika 1000 kvar. Oh, keep going, skrek han. Och ändå gick det ju rätt så fort. Men då tänkte jag att nu får du vänta 200 meter till. Men då 800 kvar så började jag öka farten och flög det över långsidan. Men han bara sprang och klippte mörren ändå och kändes kanonfin. Fast det gick kanske 0,5 tempo. Så bara spelade mörren hela tiden.
När visste du att det skulle bli världsrekord?
Ja, men det kände jag då för han kände så fin och sen när jag svängde in på upploppet så var jag på med spö för första gången. Jag hade aldrig rört han med spö tidigare och då bara svarade han, gick undan.
Och vad tänkte du när du såg tiden? 1.07,7, 1.49,0?
Ja, det fattade jag inte liksom på en gång då, men jag visste att det var världsrekord.
Hur blev du bemött då?
Ja, folk var imponerade såklart. Men han hade gjort så fina lopp innan också och gått 50 varje gång. Och En del hästar går ju såna där tider en gång och sen inget mer, men han gick under tiderna varje gång, lätt. Så det var där som de var imponerade av att han kan gå så många starter under farterna. För det normala är att de går så där fort en gång och sen inget mer.
Tycker du att det är en av höjdpunkterna i karriären?
Ja, det tycker jag. Sen så tog vi han till... När det var prat om att vi skulle ta med han till Amerika så var det ju att vi diskuterade att kommer han dit så kanske han kan gå ett världsrekord, för han var ju bra redan i Sverige. Han vann ju stora lopp och gick ju 0-9 där också. Så vi, det var väl därför egentligen som de ville prova att ta han till Amerika.
Så det var inte svårt att övertala Knutsson som ägde hästen?
Nej, inte övertala. Liksom, de var väl lite inne på samma linje då, att han skulle kunna gå ett världsrekord om han kom till USA.
Hur många av de där bra hästarna där hemma tror du skulle gå lika bra som Sebastian Kohn när de kom över hit?
Jag vet inte. Det är inte så lätt. Det måste till en himla bra häst.
Hur länge tror du hans världsrekord står sig?
Ja, jag tror i Tim Tietrich att han ska köra världsrekord med Wallner då. Men han gick i 50 nu då. Nu vet jag inte hur gammalt det här kommer bli. Men han tror att han ska gå världsrekord. Men det är en bit från 50 till 49 blankt ändå.
Vi tar din bakgrund, Åke. Var kommer du ifrån, så att säga, från början, från förhållanden?
Ja, jag är från Sundsvall då. 3 mil utanför Sundsvall. Och min pappa var jordbrukare, eller skogsbonde kan man säga. Han har aldrig haft några kor och så, men han jobbar i skogen hela livet och håller på med hästar. Så är jag uppfödd.
Har det alltid varit hästar?
Nej, det har det väl inte, men man var tvingad att hjälpa till hemma. Jag hjälpa till med hästarna och mocka skit och så här.
När väcktes själva hästintresset då?
Ja, hästintresset har jag väl haft, men inte själva travintresset. För jag tyckte liksom inte det var något kul att åka med på trav på söndagar när jag var liten. Men hålla på med hästarna, det gjorde jag, hjälpte till att köra och så här.
När var det poletten trillade ner då?
Ja, det var kanske när jag fick hålla på med ett varmblod som pappa hade. Han hade inte så många varmblod, men då... Hade en fölsto och som fick varmblodsföl och den höll jag på med och körde in och började träna. Så det var då, sen fick jag köra henne i lopp när hon började tävla också.
Vad hette hon?
Orkania. Så det var då själva tävlingsintresset kom, kan man säga.
Vad ville du bli när du var liten då? Du kan ju inte ha velat bli travtränare när du var 5-6 år gammal.
Nej, det vet jag inte vad jag ville bli då, det kommer jag inte ihåg. Men det kom väl sent in i bilden att jag skulle jobba med trav. Vi jobbade på en golffirma och hjälpte pappa i skogen och så här. Eller jag jobbade åt pappa i skogen. Men sen så, bara av en händelse så sökte jag jobb hos Christer Söderholm. Han hade flyttat till Stockholm då. Så det är ju länge sedan. Slutet på 70-talet då. Så då blev mamma helt chockad när jag kom hem och sa att jag flyttat till Stockholm. Men det var så det började. Det var liksom bara händelser. Det är mycket tillfälligheter i livet som avgör mycket.
Hur var det då att komma ner från Sundsvall till Stockholm då?
Ja, det gick väl bra. Jag jobbade inte så länge åt Christer. Och, jag kommer inte ihåg, 4 månader, kanske 5 månader. Sen började jag stiga. Det var 3,5 år tror jag.
Vad lärde du dig av Stig?
Ja, men det hände ju mycket där. Han hade mycket hästar och det. När man är med och kollar, man tittar inte bara på sina egna passhästar utan man såg vad som hände runt om i stallet och hur han tränade. Och... Det är väl, han var ju väldigt noga med allting och metodisk i sin träning.
När kom du på att du ville bli tränare själv och satsa på eget så att säga?
Ja, det kom ju sen. Det är väl egentligen så är ju Kurt Eriksson heter han. Han är Rydsglas.
Gamla sponsorn?
Ja, visst. Jag har ju känt han hela livet. Och det var väl han som egentligen övertalade mig att flytta hem till Sundsvall och bli tränare.
Hur gammal var du då?
Ja, 23, 24 år. 24. 24 var nog när jag började.
Hur såg rörelsen ut då när du drog igång så att säga?
Ja, jag började väl med 5-6 hästar och hade ett stall med 9 boxar i Bergsåker. Så det, sen så fick jag ju min första bra häst, det var ju Kurt Eriksson som ägde det, och Bombi Boy hette han. Han vann 38 lopp. Så det var väl, och så samma veva fick jag börja köra en amatörhäst. Det var en kamrat till Kurt som heter Tommy Hansson. Det var Lygi, så då kom ju Lygi och Bombi Boy samtidigt. Och det var ju två väldigt bra hästar. Lygi vann ju mycket lopp. Så det kom ju två bra hästar samtidigt och det var ju, ja, då blev det lite skjuts på allting.
Kommer du ihåg första loppet du körde?
Ja, det kommer jag inte ihåg riktigt. Det var någon kallblod, birring eller någonting kanske. Jag kommer inte ihåg.
Jag pratade med Örjan Kihlström. Han sa att han kommer ihåg första loppet, det var galopp. Och i femte loppet fick han köra en betrodd häst. Och skulle han inte vinna då skulle han lägga av och köra.
Ja, men jag tror jag körde ganska många lopp innan jag vann då. Men jag vann mitt första lopp med en Orkania då.
Då när man blir tränare så pass ändå ung, kände du att du var mogen för det då?
Ja, mogen och mogen vet jag väl inte, men man tog i alla fall steget att bli egen tränare. Men sen då så ja, går ju och ser hur andra gör, och det är klart att du var imponerad av Stig och träna som han gjorde. Men jag fick ingen ork i mina hästar när jag körde som han. Jag tyckte han vann ju mycket, hade jobbat där länge, så jag gick i samma spår som han. Men sen efter 3 år eller vad det var så köpte jag en gård nära pappa och mamma där. Och det var då jag började träna backträning, för då hade jag ju 3 mil att köra, inte bergsåker. Man kunde inte åka in dit och köra snabbjobb med hästarna. Och så började rakbanorna komma då på den tiden. Stig H och Tommy Hané var väl de första som hade rakbanor. Och det hittade ett ställe på en skogsväg där som var ganska rak och fin och i 1000 meter. Men det var bara att det var luta upp för. Men då började jag köra där, intervallträning. Och då jag hade 5 hästar där då. De där 5 hästarna började tävla jättebra och vann lopp och löpande band. Så sen så utökade jag stallet och mer och mer då.
Höll du det hemligt då? Liksom? Tyckte du att du kommit på någonting?
Nej, det förstod jag väl inte att jag kommit på något. Men hästarna blev stark och höll sig fräsch och fin. För tränade ju rätt så hårt utan att det blev några snabba farter. De blev ju hållbar. Stark och hållbar.
Vad tyckte du var det viktigaste under de första åren du fick lära dig?
Nej, men det var väl egentligen att man skulle gå lite sin egen väg då. För det gjorde jag ju då när jag köpte den här gården. För att träna så där i backe var väl ingen som hade gjort innan då kanske. Och ja, det liksom och men ändå så grunderna fick jag lära sig att stiga och liksom rutiner och allting. Så han var ju väldigt noga med rutiner han, och det har väl efterapat liksom att man ska hålla på rutiner. Och ha tålamod. Det hade ju Stig och verkligen. Så rutiner och bra tålamod. Men sen ska man nog gå sin egen väg också om man ska lyckas. Man kan inte bara titta på andra, men det måste man väl göra också. Både de det går bra för och de det går dåligt för. För att lära sig något nytt.
Vilka hästar skulle du säga har betytt mycket för dig? Om du tar 3 hästar till exempel som var mest betydelsefulla i karriären.
Ja, det var väl Bombi Boy och Lygi då. Men sen kom ju Sogin och det var ju på en helt annan nivå. Så det är väl. Och sen när jag flyttade till Axvall eller Skara, då var det ju Gide Palema.
Berätta om Bombi Boy.
Ja, det var ju första hyggliga hästen, eller bra hästen jag fick. Och det var ju Kurt Eriksson då, som kom med den. Och då hade de haft han hos Stigo. Jag tror han var 3 år på hösten när han kom. Och då hade han tränat 45 som snabbast. Och så sa Kurt att du får göra precis vad du vill, bara du inte gå till veterinären. För då hade de gjort allt. De hade kastrerat, de hade bränt han och de hade behandlat. Och han var bara travad dåligt jämt. Så då, ja, då tränade jag på där. Då ville Kurt att jag skulle fylla i varenda träningsjobb och skriva och hur han tränade. Och då man tittade tillbaka efteråt så gick det i, vad säger jag, vågor upp och ner. Han travade dåligt i en period och så travade han bra en period och så var han dålig, gick upp och ner, men det blev kortare mellan det blev, själva formkurvan blev rakare och rakare. Och då åkte jag faktiskt Solvalla och debuterade med den. Det var ovanligt på den tiden. Och jag var ju ny som tränare då också, så åkte jag till Solvalla och debuterade med en häst. Men då var han 2:a och knappt slagen av Kacke Nilsson, hade en häst som slog en 5-åring som debuterade, och jag debuterade med den här som var 4 då. Men då galopperade han i mål som tvåa. Det var hård slutstrid. Så det var debuten.
Och så Stigor då?
Nej, det vet jag inte. Han brydde sig inte där eller då. Men det var... Ja, sen så vann han ju bara. Så han vann ju 38 lopp och var segerrikast på Bergsåker 4 år i rad. Han vann ett lopp utanför Bergsåker bara. Han var dålig reshäst. Han vann Sverigeloppet en gång. Det heter Sverigeloppet och var segerrikaste hästarna från alla banor de möttes. Men det var enda lopp han vann utanför Bergsåker.
Hur kom Sogen in i ditt liv?
Ja, på den tiden så hade jag unghästarna på Hagmyrens travbana. Och då kom han som ägde Sogen kom dit och tränade i lag med våra tvååringar. Och så var han lite besvärlig så han slog bakut när han körde. Så då ville han att någon av oss skulle köra, jag eller någon anställd jag hade. Och då slog han inte. Så då körde han en häst åt oss och så körde vi Sogen. Så han var i lag med oss och tränade jämt då. Och sen så vid något tillfälle hade han sagt till killen som jobbade åt med det att han skulle sälja Sogen. Så han inte kom någon annanstans. Ja, så då ja, skulle han ju ha hyggligt betalt. Och så då ringde jag till Håkan Andersson som hade en rätt så bra häst då som tjänade mycket pengar. Och sa att den där var till salu så vi måste hitta en köpare fort där. Ja, då skulle han köpa den. Ja, så då kom överens och skulle köpa, men då höjde han priset. Ja, sen så höjde han priset 2 gånger till. Men då sa jag till Håkan att det är bara att köpa den, jättefin. Så, ja, så Håkan köpte hästen ändå, fast han höjde priset flera gånger. Så det var ju lyckat då.
När visste du att han skulle bli en stjärna?
Ja, det visste jag väl inte. Liksom, hästen var ju fin då, men sen att det skulle bli en sån häst, det förstod man ju inte. Men första gången jag tyckte att det var en stjärnhäst, det var när han vann 4-åringseliten på Solvalla, elitloppshelgen. Jag tror han vann på den tiden, det var kanske 12 blankt eller någonting, bara åkandes. Och det var jättebra för en 4-åring då i maj. Och på det sätt han gjorde det var en helt ny häst mot att vara som 3-åring. Han vann ju kriteriet som 3-åring, men det var ändå bara en vanlig häst tyckte jag. Men sen när han kom ut som 4-åring, då hade han växt till så var helt annan travare. Så då förstod jag att det var något extra.
Vad tänkte du när han tappade skon i elitloppet?
Ja, det var ju olycksaligt för han hade alltid svårt att springa från spår 7 och 8. För banan är doserade 6 spår. Och när han hamnade utanför doseringen, då hade han alltid jättesvårt. Och nära gå passgång, och det gjorde han den här gången. Då gick han över passgång och trampade av sig skon.
När tog ni beslutet att sluta med Sogen?
Ja, jag kommer inte ihåg. Sista året så var han lite sliten och tävlade inte så bra. Och då tyckte jag att vi skulle sluta, men Håkan ville fortsätta. Men till slut så kom jag överens om att vi skulle sluta. Men han var sliten då och tävlade inte bra.
Och du grät i vinnarcirkeln när ni ryckte skorna?
Ja.
Är du rastlös?
Nej, det är jag inte.
Det gick så bra på Bergsåker, så flyttade du därifrån till Axevalla och sen gick bra på Axevalla, så flyttade du till USA. Varför tog du beslutet att flytta från Sundsvall en gång i tiden?
Ja, men marknaden började bli lite svårare. Man fick lägga ner så mycket tid och jobb och få in hästar i träning. Och så hade Sogen slutat tävla och så gick det lite sämre kanske, men gick inte dåligt. Och då tyckte folk, ja, titta, nu går det dåligt för han är färdigt här. Och det var svårt att få in hästar i träning där och man fick se till jobba mycket med att få in hästar i träning trots att det gick så bra som det gjorde. Plus då att jag hade en gård som var liten och man fick liksom arrendera mark och det var liksom tjafs med grannar och allt möjligt. Det var där vi tränade, även fast jag ägde vägen vi tränade på så hade man en liten bit att köra för att komma dit. Och då, under alla år jag var där så var det lite tjafs med grannar och folk runt omkring som inte tyckte om att vi körde häst där. Så då hade jag liksom en önskedröm att få komma på en gård där man kunde vara på egen mark och göra allting på egen mark. Och började väl titta lite på det här och såklart och ja, lite mer allvar blev det i efterhand. Och fick tips på Bjertrop och titta på flera gårdar innan. Men då fick jag tips på Bjertrop, eller ägaren hörde av sig till oss för han... De hade sett att jag letade gård, så det var de som hörde av sig och bjöd ut gården till försäljning.
Vilka fler alternativ fanns det då? Hade du några andra planer?
Eller? Ja, jag var titta på Julmyra också. Men där fanns det inte så mycket då, så det kostade så väldigt mycket pengar att bygga upp någonting. På Bjärtop det fanns ju allt. Det var ju bara att flytta in och börja träna.
Hade du ingen tanke på att lämna Sverige då?
Nej, jag var ju faktiskt till Cure du Charme. Jag sökte ju en tränare i Frankrike. Så jag var ju faktiskt aktuell där och frågade. Men då tyckte de att jag hade ingen vana för att träna franska hästar. Så det sprack det på det.
Åh, fasiken.
Så jag hade kunnat vara där också.
Jag tänker om det hade blivit Frankrike istället för USA sen.
Ja, ja. Men sen då blev det Bjärtor på... Ja, då... Det gick det lite trögt första 5-6 månader, men sen lossnade det och började gå jättebra. Så sen behövde jag aldrig lägga ner energi på finhästar i träning. Utan det var bara att svara telefon och ta emot hästar. Så det var en helt annan marknad när man kom ner dit. Och nära till banorna också behövde jag aldrig övernatta när jag åkte på en V75. Så det, ja, det blev en mycket bättre skjuts på allting när jag kom ner dit.
Var det någonting som var svårt där i början då? Jag menar om du tränade i backar, det fanns väl inte så mycket på skalan?
Nej, det fanns inga backar. Men då efter 5 månader så kom vi på att det fanns en sandbana där som var lite igenväxt med gräs. Och av en händelse så körde jag ut på den där banan med en häst som hade en massa hovsprickor på alla 4 fötterna. Och då tyckte han om att träna där, det var så mjukt och fint. Och sen så började han att tävla otroligt bra. Så det började köra med en till halvhalt och dålig häst där, och han började också tävla bra, så nu åkte vi dit med alla hästar sen att träna.
Är det alltid små tillfälligheter?
Ja, det har ju varit det. Det är ofta så.
Vad skulle du säga är din grej som tränare? Vad är du bra på?
Ja, vad är jag bra på? Det vet jag. Jag hoppas att jag har känsla för hästarna då. Det är väl det allting bygger på för alla travtränare. Inte bara det är sådana som håller på med hundar och jakthundar och allting. Det har de ingen känsla för djuren eller för hundarna, då får de ingen bra jakthund heller. Så det är att man måste ha lite känsla för hästarna.
Alla förvandlingsnummer då? För att alla säger ju att Åke kunde förvandla vilken häst som helst.
Nej, det kunde jag väl inte, men det vet jag inte. Det är klart att jag har fått in många som har blivit förbättrade, men ja, så är det.
Alltså när man läser tidningarna så här, så säger man alltid att nej, jag har inte gjort någonting, hästen kommer i fin författning. Mm. Hur är det med det där?
Ja, det är ju klart att hästen kan komma i fin författning, men det kanske fattas lite grann. Och jag vet inte, vi tränar ju på våra hästar som vi gjorde på Bjärtorp då, och vi förbättrar ju många hästar. Vi fick ju hästar från stortränare också som vi kunde förbättra. Så...
Ja. Hade du ingen sån hemlighet? Vad var det ni gjorde på den tiden? Nu har du ju gått en tid. Vad var det som var speciellt?
Ja, vi körde på den där sandbanan och tränade. Och, ja, hästarna trivdes. Vi hade ju även bra personal och allting funkade. Det måste du göra. Det måste vara ett bra gäng som jobbar. Och alla måste vara samspelt. Veterinärer, hovslagare, allting. Allting fungerade bra där tyckte jag. Det var väldigt lite folk som slutade jobba. Och var någon som slutade jobba så kom de tillbaka efter 1 eller 2 år. Många som jobbar 7-8 år, så det är ju ett bevis på att de trivdes då. Och det betyder ju också mycket för att allting ska fungera.
Jag har letat lite i arkiven här innan jag åkte hit, och till exempel 4 hästar. Ninotska, vad gjorde du med henne?
Ja, den körde nog på sandbanan. Det första vi alltid gjorde när de kom i träning, det var att gå igenom dem och behandla om de var halt och dåliga. Och sen så fick de en träningsperiod och kanske en koll under tiden också, att de höll sig fräsch.
För det var ju liksom alltid bra direkt när de kom ut.
Ja, men vi tränade ju rätt så hårt. Vi körde väldigt lite på rundbanan, men de hade en träningsperiod på 3 månader som de ofta fick när de kom in i ny hästeträning. Då kanske vi testar någon gång på rundbanan bara ett 20-22 jobb och sen starta.
Och likadant med alla?
Ja, vi hade liksom de rutinerna kan man säga.
Och en sån som Bäckman som ändå var hos Läderkorp kommer till dig och tar 9 raka segrar.
Ja, det var en riktigt bra häst.
Vad gjorde du med honom?
Nej, det var inga konstigheter heller. Det var inte det.
Men som Mr. Piccolit?
Ja, det var ju också en jättebra häst.
Ja, men han var liksom så här, 2:a på Färjestad och sen...
Ja, men jag tror han var rätt så bra, men hade mycket problem då hos Goop.
Och ett år senare så vann han Copenhagen Cup hos dig.
Mm, ja. Ja, han gick ifrån lågklass ända upp till guld på kort tid.
Och Melby Sambuca?
Ja, han var opererad 2 gånger i sina framknän. Han kom så han passade väldigt bra på sandbaneträningen.
Ja, 5 B75-segrar, ja. Och allt det där.
Ja, otroligt fin häst.
Så du litar så mycket på det du gjorde? Hade det förtroendet liksom?
Ja. Den häst jag kommer ihåg främst, det var Tag the Devil.
Mm.
För den kom, hade ju varit Atle Hamre, och så kom den till Stig och han var väldigt rörlig och besvärlig och gick med PG-skor i vikt hos Stig och även hos Atle Hamre. Och så när vi tränade sambanan där, så han var faktiskt felfri också när han kom, var inga hälter, det kommer jag ihåg. Och så tränade vi på sambanan och hästen blev starkare och starkare, och vi hade boots på han i början och han var rörlig även på sambanan. Och till slut så kändes han kanonfin, och då kom jag ihåg att jag sa, blir inte det här en topphäst, då kommer jag lägga av med det här, så. Och första gången han startade var ett 5-åringslopp på Oslo Grand Prix-dagen. Då hade han 0 startpoäng. Men då sa sportchefen att om vi fyller en hästbuss så kommer vi slå dit med Ide Palema och starta. Och då kunde vi fylla hästbussen med 9 hästar och kommer de med loppen oavsett startpoäng, sa han. Och då fick vi ta med Tag the Devil i 5-årsloppet fast han hade 0 startpoäng. Och så var det någon tipskommentator som ringde där och som skrev tips i programmet, och så frågade han om balans. Ja, han skulle gå barfota runt om, sa jag. Jaha, och så hade Frode Hamre läst det där, att han skulle gå barfota. Ja, kan den där hästen tävla barfota, då ska jag sluta med det här, det blir kock, sa han. Och då när vi gjorde provstart så svängde jag upp på långsidan. Och där hängde Frode Hamre över staketet och skulle titta vad hästen hade på benen eller under fötterna. Och det gick han utan skor, inga gamascher, ingenting, helt ren. Och så vann han skitlätt första starten, det där 5-årsloppet. Men jag vet inte om han håller på med trav fortfarande, Frode, han är inte konk heller.
Han är för dålig på att laga mat.
Ja. Så det var liksom den häst som jag kom ihåg som var största förvandlingen. Från att vara en riktig rullig häst med mycket vikt så kunde han tävla barfot, och han vann ju Sweden Cup det året också. Och året efter vann med Elitloppet. Jag kommer inte ihåg hur mycket han tjänar, men han tjänar 5-6 miljoner.
Så sandbanan var din patentlösning då?
Ja, det var det.
Men när du flyttade ner då till Axevalla, så blev det ju påsatt i media lite det här gröna kriget. Du och Björn Goop körde mot varandra hela tiden.
Ja, de såg mig som en stor konkurrent redan när jag flyttade ner. Då körde både Olle och Björn i samma lopp. Och det är klart att vi fick ju hästar från dem. Och så här, ja, så blir det. Vi var ju värsta konkurrenter i alla lopp vi körde.
Blev det extra viktigt då i de där duellerna? Eller?
Nej, det är viktigt. Men det var ju ofta Björn som var värsta konkurrenten i lopp när man körde.
Och lärde du dig någonting under den perioden så att säga? Då när ni körde hela tiden?
Ja, det var ju tuff konkurrens, men så det ska det vara.
Hur låst är man vid en plan, eller hur impulsiv blir man när man kör?
Ja, men jag har aldrig varit låst. Det är klart att ibland kan man ha en förhandsplan, men det går aldrig att låsa sig att idag ska köra ledningen eller idag ska köra bak, för det går inte, utan det måste ge sig när loppet går. Det är egentligen bara en gång i mitt liv som det har stämt, och det var när jag var 1, 2, 3 i Olympiatravet. Thorvald Palema vann och Adam Sol var 2 och Finders Keepers var 3. Då hade jag en förhandsplan att så här kan det bli, och så blev det exakt, och så blev jag 1, 2, 3. Det är enda gången som det har stämt vad man har tänkt på förhand.
Bra betalt den gången då.
Ja, det var otroligt i ett sånt stort lopp.
Hur skulle du beskriva din körstil?
Ja, kanske offensiv då, eller aggressiv eller vad man ska säga, men man måste ändå vara flexibel, du kan inte bara vara aggressiv i alla lopp. Det beror lite på vad man har för häst också. Det är klart att kanske nu på senare år jag blev mer försiktig, kör mer invändigt och så här. När jag var ung så var jag lite överoffensiv ofta.
Vad tycker du om loppen hemma i Sverige?
Ja, men nu har det blivit lite annan körning i Sverige också. Nu går det på lite fortare hela vägen. Förut så var det körning första 5 och sista 5. Men nu tycker jag det börjar gå undan lite mer där.
Du var ju ganska, vad säger, ensam om att ha den här aggressiva körstilen, olika manövrar i loppen. Det var kanske Björn Goop då som var lite likadan. Blev du inte förvånad att någon inte tog efter din körstil mer?
Ja, men man måste ju ha hästar till det också.
För du vann ju ganska många lopp genom att bryta mönstret i loppen.
Ja, och göra en överraskande drag som ingen hade förväntat sig. Jo, men så är det väl. Men det gör väl Björn Goop också. Ja, han har väl vunnit mycket lopp att han gör oväntade drag.
Tycker du, när ni två körde era dueller där, att ni lärde lite av varandra och körde likadant. Vilka drag kommer du ihåg från lopp du har kört som du säger, yes, det där var
bra? Det är första gången jag var en olympiatravet med Ide Palema. Då var det lite överraskande för alla utan för mig. För jag sa 2 månader innan att han skulle vinna olympiatravet. Men då var det ingen som trodde mig.
Hur visste
du? Ja, men för att han hade kommit tillbaka så efter 1,5 års vila och han tävlade bättre och bättre. Och så kollade han in till olympiatravet och då tyckte jag att fastnaden kan vinna olympiatravet. Och då körde jag med barfota första gången också. Och då körde jag från start och så ledde Lötze Collini med Reveny. Och så kom jag på första långsidan, då bara svarade han och så ruskade han på huvudet. Ja, så tog jag upp, då kom en fransman, vad han hette. Och då kom han på UCL, för då vinkade Lötze fram han. Att han skulle köra förbi, för han var favoriten i fransman.
Ja, Flambeau de Pen.
Flambeau de Pen hette han, ja. Och då vinkade han fram den, så han skulle få ledningen. Då 1400 kvar så kom Flambeau de Pen till ledningen. Fick jag ju dödens i alla fall. Då körde jag till och så körde jag till allt vad som gick 1200 kvar. Och bara blåste till åt den där Flambeau de Pen. Och ja, då var han orolig, för jag tror han stod 25-30 gånger i det. Så det gick han ut i dödens på en gång. Och då var det en duell i 1000 meter mellan han och då höll jag undan med halv längd. Så det var liksom ett sånt där lopp som jag kommer ihåg, att då gjorde jag ett oväntat drag. Ingen hade väntat sig att jag skulle blåsa till med Ide då mot en fransman som var favorit i loppet. Och Lötze blev väl också överraskad. Han ville lika gärna kunna släppa till mig då.
Då du, jag ryckte skorna och sen tog av alla skydden?
Ja, allting tog bort. Och sen så till var en av Europas bästa hästar i 3 säsonger efter det.
Just det, folk hade ju ryckt skorna innan, men också att rycka alla skydden.
Ja, men sen var det att hästen var ju på väg uppåt riktigt. Han var det bättre och bättre. När han kvalade in till olympiatravet gjorde han det på, i Sundbyholm med brådskor, för det var kallt och det var sen vår. Så det, då tänkte jag att tar man av den här skorna nu kommer han ju flyga fram, och det gjorde han ju.
Sen var det många som vad man ska säga, tog efter, ryckte alla skorna och skydden.
Ja,
det brukade man ju inte göra innan. Hur kom man på det då? Att ta bort skydden också?
Nej, det vet jag inte. Nej, men han gick ju ganska fri. Han slog sig aldrig på gamascher eller skydde. Han var fri.
Andra sådana här små saker. Tejpade öron.
Ja, det gjorde vi med Torvald Palema. Ja. Då började han att springa, men det gjorde vi kanske 5-6 starter sen slutade med.
Varför gjorde man det?
Jag vet inte, för att öronen började fladdra på han ungefär som de var gjorda av tidningspapper, tunt tidningspapper. Jag har aldrig varit med på en häst förut, och början gjorde så 1000 kvar, då visste jag att nu kommer han att stanna på upploppet, och det gjorde han varje gång, för han tränade ju som en demon, och jag sa liksom det här måste bli en jättebra häst, för han var så stark och rejäl när man tränade, och så kom han i lopp, då kommer första besvikelsen redan i första loppet, för då börjar öronen fladdra och så stannar han. Så det... Då gick han in och så kom han med ett vanligt snabblopp uppe i Bergsåker. Och då hade jag sett en häst i Amerika som de hade tejpat öronen på liksom, så de stod rätt upp där. Och då tänkte jag på det, kanske måste tejpa öronen så inte kan... Han fällde ner dem som en åsna och så bara fladdrade som en tunt tidningspapper. Jag har aldrig sett det på en häst förut. Men då tejpade jag öronen där och så att de stod rätt upp. Och då vann han ju hur lätt som helst, så att bara åkte på en jättebra tid. När vi gjorde det. Och sen så fortsatte vi och gjorde så. Nu bara gick han ju sen. Men då, sen slutade vi med det och då fortsatte jag springa i alla fall.
Var det ingen annan som tog efter det då och började tejpa öronen?
Nej, det var ju speciellt bara. Jag vet inte varför han gjorde så, men början 1200 kvar eller 1000 kvar och fladdra med öronen så här. Då visste jag att det spelade ingen roll vad jag gjorde, så stannade han och var sist i mål. Jag vet inte varför. Om det var psyket, men han hade ju haft hjärtmuskelinflammation som 4-åring och kanske att det sattes i psyket att han var rädd att ta i på något vis. Och de har ju mycket nerver i öronen och i nosen, så det kanske blir någon sorts grej där.
Det är många som kan få hästar att bli någon sån här klass bättre. Men att få redan etablerade gulddivisioner är riktigt bra hästar och ta steget och bli världsstjärnor. Vad är det för kvalitet man måste
ha? Sebastian K. var ju bra. Han var väl bra innan också, men inte så märkvärdig måste jag säga. Man hade tjänat mycket pengar. Men...
Torvald Palema.
Ja.
Gidde.
Men ja, Torvald, han var väl dålig efter sin hjärtmuskelinflammation då. Men sen, ja, sen kände väl att han kunde jobba utan att det gjorde ont, så det kan komma över det.
Rätt tid och rätt plats.
Sen tycker jag både han och Sebastian K. var väldigt svag i psyket i lopp. Väldigt tuffa hästar till vardags och träningsmässigt och allting, men i lopp var de otroligt känsliga. De var väldigt likt varandra. Man fick vara väldigt försiktig när man körde lopp och ja, köra försiktigt och inte driva dem eller någonting sådär för mycket. Mm. Det var ju en sån som Gidde Palema och Sogin, de var ju väldigt tuffa hästar i lopp. Gidde, han kunde gå flera speeder i ett lopp och bara fortsatte. Och Sogin, han gav sig aldrig förrän han passerade mållinjen. Så de var ju tuffa även i lopp då. Många tror att det gör så stor sak av allting. Om man har såna hästar som Sogin och Gidde och de här, att de gör så stor sak av det, att det är så märkvärdigt. Det behöver inte vara så märkvärdigt. Har man en bra häst så har man en bra häst, och det gäller ju att träna ja, på ett enkelt sätt. De behöver inte krångla till foderstaten och man behöver inte ta pulsen jämt och mjölksyreprover och vad heter det, laktatprover, och de tar allihopa nu och håller på. Man kan köra helt vanligt foder och träna som vanligt, så har man en bra häst. Det är många som överdramatiserar när de får en bra häst. Det gäller bara att göra som vanligt allting. Anders Lindqvist gjorde ett uttalande för länge sedan, då var jag ganska ny, och då det var något uttalande. Han tyckte att många krånglar till det så mycket med träning och utfodring och allting. Gör det så enkelt som möjligt, sa han. Och då hade jag precis startat, och det tyckte jag var ett bra uttalande av han då. Det är säkert.
Det funkar fortfarande.
Nästan 35 år sedan. Och det liksom tyckte jag att jag har gjort så enkelt som möjligt, och då har jag faktiskt försökt gjort. Våra bra hästar har vi aldrig särbehandlat på något sätt, utan en sån som Gidde Palema, den körde jag nästan aldrig träningsjobb. Det var ju hon som skötte Gidde, som, eller Morgan var det som körde. Så ja. Jag körde nästan aldrig träningsjobb med Gidde Palema, men jag såg han ju alla träningsjobb, för vi körde tillsammans. Vi var ju 25 hästar som körde lag då. Så jag såg han ju alla jobb, men jag körde han aldrig.
25 hästar som körde i lag?
Ja, det var ju alltid det.
Var det någon tanke med att vara så många hästar tillsammans?
Nej, men vi var ju tvingade om vi skulle hinna med oss. Vi hade ju 200 hästar, så alla skötare körde ju. Jag och Glenn och någon fler och pappa körde. Så det var 25 som körde varenda gång. Annars hade vi inte hunnit med oss.
Jag tänkte så här, för en som står utomstående då och tittar på det här, och så är 25 hästar hit. Tänker man, fasiken, det är så hästar är när de är fria. Alltså
ja, det var många hästar som nog blev bra bara på grund av det. För att hade man en het häst och så fick han springa mitt inne i högen där. Då efter någon månad så fattade de att de måste lugna ner sig. De kom ju ingenstans. Och hade man en lat häst som inte ville träna. Ja, de ville ju springa med flocken. De ville inte bli på efterkärken. Så då, den rycktes med att träna mer än den hade gjort tidigare. Och den heta hästen lärde sig att varva ner och springa med i flocken bara.
Psyket. Hur är ditt psyke?
Ja, jag tror jag har bra psyk. Stark psyke.
Varför då?
Varför då? Ja,
det vet hur jag beskriver du det?
Kanske lik pappa. Nej, jag vet inte.
Envis? Det är ja. De flesta.
Ja, men det måste vara. Alla idrottare och tävlingsmänniskor är väl envis på sitt sätt.
Vad tror du det är som har gjort dig stark mentalt?
Ja, men det måste man nog vara född med.
Så alla som har en mental coach och sånt där nu för tiden, det är ingenting för dig?
Nej, det tror jag inte.
När har det varit tufft under karriären? När har du tvekat?
Nej, inte tvekat heller. Det har jag väl inte. Men...
Har du varit nära att ge upp?
Nej, det har jag inte.
Om vi kommer då till den här rättegången där med grisfösning och allt det här som kom. Det var ju så mycket spekulationer. Hur hanterar man det?
Ja, det var väl tuffaste perioden i mitt liv då.
Hur kändes det? Att liksom åka ut på banorna och konfronta media och allt det där?
Ja.
Han är magneten där.
Jag vet inte vad man ska säga, men det var väl... Man hade mycket hjälp på västarna då. Ja. För de tävlar ju otroligt bra.
Jag tänkte att du måste hjälpa hästarna. Man måste gå upp liksom på morgonen och se de här rubrikerna och sådär. Och ja. Hur svarade hästägare på allt och stöd och hit och dit? Så.
Nej, men de sa väl ingenting. Det var väl egentligen bara en hästägare som flyttade hästarna. Det var ju stallkurant flyttade sina hästar. Vi hade ju ett par åt han. Annars så tappade vi inga hästar. Vi tappade bara två. Vi fick ju nya hästar i träning under den tiden. Så ja, sen så personalen, de var ju också liksom, kan man säga, drabbade. För deras föräldrar frågade jag höll på med och jag liksom, de kände sig också skyldiga på något sätt. Alla jobbar ju hårt.
Ja, för det var ju väldigt mycket locket på.
Och det var ingen det som pratade om det till vardags hemma. Det var ingen som sa något. Och ingen hästägare sa något heller. Det var ju bara stallkurant som ifrågasatte och flyttade hästarna.
Ja. Och så här liksom några år efteråt när man tittar på det. Det var ju liksom, allting var ju tyst och locket på. Och
sen så kan jag säga det att Silbersky var till mycket hjälp då.
Vad gav han för råd då?
Läs inga tidningar, sa han. Han var jättebra.
Jag kommer ihåg, jag själv, jag skulle göra någon segerintervju med dig på Halmstad tror jag att det var. Så körde du fram och så tittade du på mig och sa, jobbar inte du på TV4?
Ja.
Och det där fick jag, efteråt så trodde alla att du och jag var osams.
Nej, det var ju inte det.
Och Expressen ringde samma kväll och undrade vad som hade hänt. Mm. Och sådär, men...
Nej, men det var väl TV4 och Travronden som satte igång det hela. Det var det.
Men...
Från så... ingenting liksom, det...
Vad var det med hästarna som hjälpte då?
Jag vet inte. På något sätt så sprang de bättre än vanligt. Jag vet inte varför.
Blev det liksom att jäklar namn jag ska visa dem eller?
Nej, jag vet inte. Liksom. Jag vet inte. Men de gick otroligt bra. Under hela den där perioden.
Men kändes det någonstans där då, den här stora händelsen att... Du sände upp vidare till USA?
Nej, det var inte så. Men det, man funderar hur det skulle bli. Men det, är man oskyldig kan man inte bli fälld. Det, så någon rättvisa måste det finnas ändå.
Möter du någon som ifrågasätter hela den där
men biten? Sen då, media liksom, där blev man ju dömd och hängd och allting. Liksom. De gick ju före hela tiden och bestämde hur det skulle vara, men... Sen hade domaren en annan syn på det än vad journalisterna hade.
Men känner att du kan gå ut rakryggad med allt ur det här?
Ja, det kan jag väl. Ja.
Hur växte beslutet fram sen att ta steget och flytta över Atlanten?
Ja, det är liksom... Ja, jag är nyfiken på hur det var här och... Skulle vilja prova att träna hästar. Sen så var det ju så dåliga somrar och långa vintrar hemma och så hade jag ont i ryggen och här visste jag att det var varmt och skönt och så man skulle bo i Florida på vintern och så det var väl mycket det också som gjorde att jag ville flytta. Sen så hade jag ju så mycket hästar och tävlingar 12 månader om år och ute i bil och sena nätter året runt. Det är ju jobbigt det. Då skulle man gå ner och träna mindre hästar och tycker folk att när jag har slut för nu vinner inte V7 varje enda lördag. Då får man inga hästar i träning så jag tyckte det är lika bra att man flyttar då. Ja, sen kan man inte vänta till man blir för gammal heller utan ska flytta en gång så ska det vara innan man blir för gammal då.
Hur svårt var det att ta beslutet? För att du var ju ändå bäst i Sverige. Du körde in mest pengar på toppen. Det var ingen som var i närheten.
Nej.
Blir man mätt på framgångar?
Nej, det är mätt så. Man, jag tänkte inte på ett så. Liksom. Man, jag vet inte. Det här var liksom en ny utmaning. Och sen att man får leva i fint väder hela tiden. Och det gör vi ju nu. Vi har ett bra liv.
Hur mycket gladare blir man när det är sol?
Ja, det är ju lättare att leva när det är varmt. Och folk i Sverige förstår inte vilket dåligt väder det är i Sverige. Jag ringer till pappa och mamma nästan varje dag. Och, ja, vad är det för väder du ser? Ja, det är 12 grader och så regnar det lite, säger de. Ja, då har vi 34 grader varmt och soligt. Det är långa varma somrar här i New Jersey. Och sen är vi på Florida, eller i Florida på vintern. Så det, vi lever ju fint väder hela tiden.
Skulle du säga att det är semester?
På vintern är det halvsemester i 5 månader. Vi tränar hästar på morgonen och förmiddagen och sen är det lugnt. Och, så det är, och inga tävlingar då. Det är mer koncentrerad tävlingssäsong här då, i och med att vi kör bara årgångslopp eller vad man ska säga. Run circuit. Det är klart man kan vara här uppe och köra vardagstrav hela vintern också. Men nu kör vi med unghästarna och ja, run circuit-serien.
Från då när du valde att flytta från Axevalla och vara toppen och sen börja helt nytt. Det är ett annat system med tävlingar med unghästar på ett annat sätt än vad det kanske var hemma.
Ja, det är mycket som är nytt och olika här, det kan man inte tro. Men då, första året och ett och ett halvt år var väldigt jobbigt med mycket nya rutiner, nytt folk och lära känna och nya regler och systemet i det hela. Men i slutändan så är det kapptävling med hästar vi håller på med ändå så.
Skulle du säga att du tränar annorlunda på någonting eller har du...
Nej, vi tränar ganska lika tycker jag. Men sen är det så mycket små saker och sen är det ju mestadels unghästar här då. Så det är lite annorlunda såklart än med gammelhästar. Men jag tycker vi har lärt oss mer och mer för varje år och det har ju faktiskt gått bättre och bättre. Nu får vi se i år då om vi kan förbättra siffrorna ännu mer.
Du kom ju då, så direkt när ni kom över så hade du Sebastian K och sen vann ni Peter Houghton Memorial med Centurion ATM. Det var ju verkligen en rivstart.
Ja, det blev det. Så, ja.
Hur kände du med kraven när du flyttade hit?
Ja, det är klart det var höga krav. Det var ju såklart. Men man har hållit på för länge ändå för att bli så mycket påverkad. Jag har väl alltid haft krav på mig själv hela tiden. Man får inte påverka så mycket av de yttre kraven. Men jag har mina egna krav.
Till exempel?
Ja, men det är klart att man vill prestera bra och att hästarna ska gå bra.
Vad skulle du säga mest annorlunda här då, när du har dragit igång i USA?
Ja, det är mycket som är annorlunda. Man kan ju börja med själva hästägandet då. I Sverige är ju hästägarna, de köper ju en häst för att de tycker det är roligt att äga en häst och de vet att det kostar. Och får de in pengar så är de ännu gladare. Men de vet vad de ger sig in i hästägarna i Sverige. Att det kostar sig så mycket och de är förberedda. Men här köper de en häst för att de ska tjäna pengar. De måste få in pengar. De har inte den känslan för hästarna att åh, jag äger en häst som ska tävla. Utan här har de hästen som måste starta. De vill starta varje vecka så att de kan tjäna pengar. Och så försöker jag förklara att vi kanske kan starta var 14 dag så kanske tjäna mer pengar. Nej, de måste ut varje vecka så de kan tjäna pengar. De vill ha en check varje vecka, säger de. Så det är en helt annan syn på hästägandet här än i Sverige.
Hur var det att komma in i alla nya rutiner och sånt? Vad var svårast?
Ja, det var mycket pappersexercis med licenser för alla hästskötare, alla hästägare och jag. Man måste licens i varje stat för att överhuvudtaget komma in i stallet. Och det fick ju Per Wetterholm på STC, ST, erfaren. Hans häst startade ju på Pocono Downs, då kom inte han in där. Och fick ingen licens heller för att komma in. Så han fick inte gå och titta på sin häst där.
Fast han var högsta höns i Sverige.
Ja, så han kom in där och tjuvtittade. Då kommer en vakt och hämtar honom och ledde ut honom. För att han hade inte rätt att vara inne i stallet. Så hårt är det här. Så kommer en hästskötare med en häst. Då måste han visa upp licensen och tala om vilken häst och vilket lopp och nummer. Annars kommer de inte in.
Hur är det som då var tränare i USA att dela med sig av styrningarna?
Ja, men det går väl bra, det tycker jag. Sen så här är systemet så att man måste göra det också för att komma sig in i gänget. Annars blir man lite utfryst och det är svårt att köra lopp.
Var det svårt att börja köra lopp här?
Ja, de har lite annat system här. Liksom det är lite ge och ta. Liksom man måste vara kompis och kanske hjälpa varandra lite grann. Och då måste, som förra året, då körde jag hälften av alla lopp. Vi gjorde 600 starter och jag körde 300. Då. Så det är nog där vi måste hålla oss.
Så man delar med sig lite?
Ja, man måste göra det. Sen så är de ju väldigt duktiga kuskarna här, så det är klart att de kör bättre än mig. För de kör ju 15-20 lopp om dagen allihopa och kör stora lopp. Och de har väldigt rutin och otrolig koll har de faktiskt. Mer än man tror.
Känner du som kusk kör annorlunda här? Hemma var det ju ganska dominant i loppen. Hur
ja,
känner du att du
är
gör
lite
här?
Annorlunda det här ändå. Sedan så beror det mycket på vad man står för odds på indikatorn också. Hur man kan köra. Men det tycker jag har lärt mig bra att komma in bra i.
Vilka är fördelarna då? Förutom vädret skulle du säga med sporten och hästarna.
Ja, de har väldigt bra rutin på tävlingsdagar. Alla banor har bra rutiner och ja, bra disciplin då. Det är väldigt bra disciplin. Det är inga omstarter, ingen som är sen i defilering, inga tappskor, inga materialfel. Det är ingenting. Så det är väldigt bra disciplin på tävlingarna.
Hur ser du på framtiden här i USA för dig och träningsrörelsen?
Ja, jag hoppas vi kan fortsätta vara med. Nu blev vi ju fyra i tränarligan förra året, så kan man hålla oss där eller kanske lite snäpp bättre, då får vi vara nöjd. Och hoppas att hästägarna fortsätter att satsa.
Vilka är dina hemliga krav på dig själv där då?
Ja, jag skulle vilja klättra lite en bit till på tränarligan. Det är ju såklart. Så lite krav har jag på mig själv. Men det gäller ju också att hästägarna fortsätter att satsa, att vi får nya hästar. Men får vi resultat så får man hästägare också.
Vad är det med hästar som gör dem underbara?
Det är väl mycket såklart. Det är levande varelser. Ja, det är trevliga djur att jobba med.
Vad känner du att du får tillbaka?
Ja, det man får tillbaka det är att de presterar bra på tävlingsbanan. Och liksom sen är det den här känslan att de kan förstå vad man menar liksom, i många lägen.
Kommunikation?
Ja.
Hur då till exempel?
Ja, men de förstår ju mer än man tror egentligen hästarna. På något sätt så känner de vad man vill och vad man tycker. Tycker man illa om en häst och gör den inte som man vill.
Hur mycket kontakt känner du att du får med hästarna? Personlig kontakt liksom, med hästarna som individer?
Det är olika på hästar. En del hästar får man väldigt bra kontakt med.
Jag pratade med en fransk tränare och han sa att hans pappa som också var stor tränare, eller farfar, Henri Levesque, gick ut varje kväll till sina 100 hästar och gav dem en sockerbit. Gör du det?
Nej, men ibland så går jag ut där på kvällarna och tittar. Om man inte är på en tävling, och det tycker jag är ja, skönt att gå runt så här och titta på hästarna.
Du blev invald i Hall of Fame i år 2017. Vad betyder ett sånt erkännande?
Ja, men det är ju stolt över såklart. Och det är ju ett erkännande då, kan man säga. Att man har varit framgångsrik. Och så blir man kanske ihågkommen mera om man är invald i Hall of Fame.
Hur lång tid tar det innan du blir invald i amerikansk transports Hall of Fame?
Nej, det blir inte. Jag är för gammal för det. Det tror jag inte att det kommer bli någon gång.
Nej, kom igen då.
Nej, det tror jag inte. Ja, framförallt måste man vinna Hamiltonian. Annars är det chanslöst, tror jag.
Om du fick önska någonting. Någonting som skulle hända i din karriär. Vad skulle du önska dig då? Om du fick önska
i min
någonting.
Karriär? Ja. Ja, det är att jag skulle vinna Hamiltonian. Det är det största man kan vinna här i USA då.
Som kusk eller tränare?
Ja, både och helst. Här är Hamiltonian mycket större än elitloppet där i Sverige och allting. Om man vinner Hamiltonian i USA, där man erkänner.